Hej, du lyssnar på Snabbbanan med Ola Strömberg. Idag pratar vi med Kristin Berglund som är klubbchef i Jönköpings simsällskap. Jönköping som nästan alltid lyckas komma väldigt högt i poängräkningarna för föreningarna vad gäller SumSim, JSM och SM och även har väldigt höga toppar. Där bland annat Viktor från Jönköping slog svenskt juniorrekord på 800 frisim med 8.07 här för någon vecka sedan. Raderade ut Anders Holmers gamla rekord. Och på tal om gnetar så har vi en förening från Malmö, Malmö Kappsäljningsklubb med Robban Jonsson som är klubbchef som vi också pratar med. Malmö som hade en storhetstid i början på 90-talet där man bland annat tog en trippel på 1500 frisim i SM 1990 i Norrköping. Man hade 8 stycken i final, det vill säga alla på 200 frisim damer 1992 i Borås. Men nu ligger man en bit ifrån eliten. Kommer man att komma tillbaka och hur ska man göra det? Det kommer Robban att prata om. Lyssna på Kristin och Robban i podcasten Snabbbanan. Enjoy! Hej och välkommen till Snabbbanan, det här är Ola Strömberg, men det är inte mig ni ska lyssna på utan idag har vi en gäst som är ansvarig för en av Sveriges största simföreningar. Välkommen Kristin.
Tack ska du ha.
Vad är din roll i Jönköpings simsällskap?
Jag är klubbchef. Jag har jobbat i den här föreningen i 30 år med ett litet avbrott som elittränare och klubbchef i Värnamo, men de sista 6 åren har jag då varit verksam som klubbchef.
Och vad har ni för målsättning i föreningen?
Ja, vi har ju dels en vision och vår vision är att vi ska vara föredöme och föregångare inom simundervisning och tävlingsidrott i Sverige. Men man säger mer konkreta mätbara mål. Vi har ju sagt att vi alltid ska vara bland de 10 bästa på alla mästerskap i alla idrotter och alla nivåer. Det vill säga ungdom, junior och senior i de idrotterna som vi har. Pratar vi RF-idrott och så har vi simning, simhopp och konstsim. Och dessutom så har vi livräddning som inte är en RF-idrott utan det tillhör främjande idrotterna då.
Och vad är den trånga sektorn för att hålla den nivån eller bli ännu bättre?
Ja, det är ju att vi måste få fram ett program där vi kan ta hand om dem som har gått ut gymnasiet på ett bra sätt. Vi har ett väldigt bra gymnasieprogram här i skolan i stan. Stor stöttning av kommunen och vi har allting tillrättalagt med boende, hjälp med mat, hjälp med skola och bra träning. Men vi vill ta fram ett koncept där vi kan erbjuda dem som har gått ut gymnasiet precis samma sak. I samarbete med högskolan eller med möjlighet att ordna deltidsjobb åt dem. Men nu är det ju modernt med det här med idrottsvänliga högskolor och idrottsuniversitet. Alltså vi ser om vi kan spinna någonting på det.
Och om man tittar, en trång sektor som väl finns i alla föreningar är cash. Varför skulle man vilja sponsra Jönköpings simsällskap?
Ja, jag har ju svårt att säga att det är för att man ska få gratis biljetter till våra evenemang som man ger inom fotbollen och ishockeyn. Men för att förknippas med ett varumärke som i alla fall i den här kommunen har väldigt gott renommé och som står för en idrott som är ganska ren, det vill säga inga droger, inga mutor och inga andra skandaler. Va? Och det vi sen kan ge tillbaka till våra sponsorer, det är ju friskvård och motion.
Och du som har varit med ett tag här, vad är största skillnaden nu för simföreningen jämfört med kanske 25-30 år sedan?
Ja, som jag ser det så är det ju framförallt då professionalismen och kanske en minskad ideell engagemang. Jag kan säga att för 20-30 år sedan så hade vi många ideella tränare, men idag så satsar vi hela tiden på professionalism. Vi har anställda tränare från botten upp för att få en rak linje och få bra kvalitet. Och likadant i simskolan så har vi alltså anställda simlärare för att kunden idag kräver högre kvalitet än vad man gjorde för 20-30 år sedan.
Och finns det någon motsättning inom er förening vad gäller breddverksamhet och elitverksamhet och i så fall hur hanterar man det?
Både ja och nej. Hos oss så får alla som kommer in i tävlingsverksamheten fortsätta så länge man vill. Kanske inte lika mycket som man vill. Men vi bygger vår verksamhet framförallt på hur mycket individen är beredd att satsa. Och eftersom det är en individuell idrott så får du ju vara med även om du kanske inte når de där toppresultaten som de bästa gör. Va? Men däremot så naturligtvis är det en motsättning. Vi hade kunnat ha många fler barn i simskolan om vi inte hade avsatt tid till idrottsträning mellan klockan 16 och 19.
Och den här diskussionen som finns inom media i alla fall, att det toppas mycket inom olika bollsporter. Då handlar det inte om toppningen för ett simmästerskap utan toppning av lagen. Hur ser det ut inom simningen?
Jag upplever inte att vi har problem med det. Det är ju som sagt, som jag sa innan, en individuell idrott och alla tävlar utifrån sina förutsättningar. Och det vi försöker då redan från start lära våra barn, det är ju att prestationen är mycket viktigare än placeringen. Och på så sätt så hela tiden så utvecklas de utifrån den nivån de redan är.
Om man tittar på Jönköpings verksamhet, vad tycker du att ni är duktiga på jämfört med andra simföreningar?
Ja, jag tycker att vi har en tydlig och klar linje ända nerifrån och ända upp som går rakt genom våra tävlingsgrupper. Vi lär alla att tävla på alla distanser och att de ska våga simma många lopp. De unga simmarna ska våga simma 200 fjäril och 400 medley därför att de ska se de loppen som är lite kortare sen som lätta lopp. Vi låter alla pröva alla idrotterna, bland annat genom att vi då har alltid på alla lov har vi lägerverksamhet med alla idrotter ihop. Så upp till 13 års ålder så får man testa varandras idrotter och man tränar ihop på loven. Vi har ett ganska bra föräldraengagemang genom att vi alltid har föräldrar med oss ut på alla läger och alla tävlingar som lagar mat och som kör och som fungerar som raceledare. Vi har ett bra gäng på elitnivå som vågar träna hårt och som tävlar med varandra. Och vi är väldigt duktiga på att göra arrangemang. Vi har många funktionärer som är villiga att jobba. Och vi samverkar med andra föreningar här runt omkring som då också rekommenderar naturligtvis sina bästa talanger att gå till oss.
Ja, det var tillräckligt mycket, eller hur?
Ja, okej. Vi kan komma på lite till, men vi håller på ett tag.
Och om man ska bli världsklasssimmare, kan man bli det hos och stanna kvar i Jönköping?
Ja, det beror på vad du menar med världssimmare. Om man var nya på OS, som Martina Granström var sist, så kan man det. Det här ligger ju lite i det paketet som jag pratade om innan. Att vi måste kunna ta hand om dem som har slutat gymnasiet. Jag tror inte det är så lyckat om man är ensam. Men om man är några stycken så absolut så kommer vi att kunna ta fram världssimmare här också.
Snabbbanan idag är sponsrad av två stycken väldigt bra tjänster. Den första är Nextory, N-E-X-T-O-R-Y, nextstory.se, där du kan läsa hur många böcker du vill eller lyssna på hur många böcker du vill för ett litet engångsbelopp varje månad. Det är en riktigt bra deal. Gå in på nextstory.se och signa upp dig så får du 14 dagars gratis läsning så du kan testa också. Det andra bolaget som vi gärna rekommenderar är Lagkassen. Lagkassen ser till att du som jobbar i en förening eller kanske är engagerad i en skolklass eller i ett idrottslag kan tjäna enkla cash till den grupp som du vill ha pengar till. Sälj prylar som folk vill ha, inte tveksam salami eller vissna tulpaner. Sälj prylar, tjäna pengar, lätt som en plätt. Tillbaks till podcasten.
Om man tittar generellt på svensk idrott och simning också så är det färre och färre ungdomar som engagerar sig i föreningsidrotten. Varför tror du att det är så?
Ja, flera olika orsaker. Jag tror att många idrotter som inte är föreningsanknutna har fått stort utrymme. Jag kan se till exempel när jag åker förbi Ungdomens hus här där de har sådana banor utanför där man åker kickbike och skateboard och trickcyklar och sådär. Att det är alltid fullt med unga som håller på där. Men de är ju där på eget initiativ och de är inte engagerade i någon förening. Sen tror jag också att det här trenden i samhället att föräldrar måste jobba 100% båda två gör att man kanske vill använda helgerna till att umgås med familjen. Man kanske inte är beredd att offra som förälder då lika mycket för sitt barns idrott. Och jag tror också att dagens föräldrar vill förverkliga sig själva genom att hålla på och träna och hålla på med någonting själv. Så de satsar inte lika hårt på sina barn kanske som man gjorde innan.
Och det leder oss då inte frågan om föräldrar eller vuxna som håller på att simma. Det finns ju en simboom märker man när man är nere på bad i hela Sverige. Hur tar ni hand om den här vuxensimningsboomen?
Ja, vi har ganska många krålskolor för vuxna och de blir fort fyllda. Vi har ungefär 150 vuxna per termin som vill lära sig kråla. Men vi har också märkt att sen när vi erbjuder då fortsättningsgrupper och träningsgrupper, så är inte intresset lika stort. Och sen så vill man kanske syssla med triathlon eller någon sån här extremsport, swimrun eller något.
Om man går vidare till hur bad och liknande hanteras, så finns det en del privata aktörer som driver bad. Hur ser ni på det jämfört med att kommunen eller föreningen själva driver bad och simhallar?
Ja, det beror på kommunen slutar för avtal med den här privata entreprenören. Jag vet många ställen där det fungerar alldeles utmärkt, där kommunen då har tagit hänsyn till sin ideella förening när man slöt avtalet. Och man har ett väldigt, väldigt gott samarbete. Och sen finns det andra då som får sina delar väldigt beskärda. Vi skulle ju naturligtvis helst vilja drifta en simanläggning alldeles själva. Och våran dröm här är ju att det ska finnas en simarena som är till för tävlingsidrott, ungdomsidrott, simundervisning och arrangemang. Och att den ska naturligtvis vara öppen för allmänheten den också, men inte alltid. Och sen att man då också bygger ett familjebad som kan stå öppet jämt.
Ja, bra, Kristin Berglund, klubbchef Jönköping. Tack så mycket.
Tack ska du ha.
Ja, då kör vi snabbbanans frågor till svenska toppklubbars sportchefer. Malmö Kappsäljningsklubb representeras av Robert Robban Jonsson. Välkommen.
Tack så mycket, Ola.
Malmö Kappsäljningsklubb är ju inte längre en toppklubb. Varför?
Det beror inte på tillgången till vattentid. Det beror mest på tillgången till att kunna arrangera arrangemang i Malmö, vilket har lidit brist på ungefär de senaste 10 åren. Men vi tar nya tag för dem den 30-31 januari 2016, då vi arrangerar Grand Prix på Hyljebadet.
Okej, det nya badet i Malmö som är motionsbad, men som även kommer vara för föreningar, eller?
Ja, vi har förhandlat med dem. Det finns 10 tävlingsdagar och de vet inte riktigt själva vad 10 tävlingsdagar är. Om det är när de stänger hela badet och låter oss tävla där, eller om vi får låna en bana ungefär en timme. Men vi har kommit fram till att vi kommer att förlåna banor under några timmar utan att räkna det som tävlingsdag. Och bassängen är jättefräsch och snygg och fin och alltid rent och fräscht helt enkelt. Till skillnad från många andra anläggningar i Sverige.
Och vad har ni för målsättning i MKK?
Ja, vi vill återta vår position som Sveriges ledande simklubb. Absolut. Och sen om det är på 3 års sikt eller 5 års sikt, men det är dit vi strävar.
Och den trånga sektorn som du nämnde har varit att hitta en hall att arrangera tävlingar, inte för träning eller?
Nej, träningsmöjligheterna har funnits till stor del. Alltså under viss tid försvann de, men det beror också att det försvann simmarna under samma tid. Den trånga sektorn har också fått få upp dem till juniornivå. De har slutat tillverka de som är födda i början av 2000-talet.
Och vad är största skillnaden för simförening, specifikt då MKK, idag jämfört med för 20-30 år sedan?
Den ekonomiska skillnaden är ju att vi kan säga att tidigare hade vi ett bingo-bidrag för 1,2 miljoner för simföreningarna, alltså Malmö Simshop, Limhamns Simshop som är Malmö Kappsimningsklubb. Nu har vi 0 kronor i det bidraget, vilket innebär att egenfinansieringen är mycket högre idag än vad den var tidigare. När det gäller sponsorer i Malmö så är de väldigt njugga till simning och har alltid varit. Med arrangemangsmöjligheter så kommer vi ta nya krafttag inom den branschen också. Att få till oss mer ekonomi helt enkelt, vilket vi tror i framtiden. Plus att vi har unga simmare idag, vilket vi inte hade tidigare. Tidigare var faktiskt våra simmare äldre när de avslutade sin karriär. De var kanske 22, 23, 24. Nu är vi som sagt med bristande möjlighet arrangemang och generationsskifte så har vi kanske några simmare som är precis över 20 år. Och det är ju egentligen då träningen gör skillnad.
Om man pratar sponsringsmässigt, ni behöver mer egenfinansiering. Varför ska man sponsra MKK?
Tävlingssidan ska man sponsra för att man tror på tävlingsidrott. Föreningen ska man hjälpa för att man tror på simkunnighet. Jag tycker det är två helt oskilda saker, men i slutändan så kommer det gynna hela föreningen. Vi kan ha fler instruktörer på aktiv, både på simskola och på tävlingssidan, vilket vi tror också leder till ett mycket bättre resultat i slutändan för den elitaktiva, men även för personen som går i simskola.
Leder du så osökt in på frågan om det finns någon motsättning mellan eliten och bredden, och hur hanterar ni den i så fall?
Ja, vi måste säga att det får inte finnas någon motsättning, eftersom man kommer in i breddverksamheten och så förhoppningsvis förädlas man och kommer ut i elitverksamheten. Nu kommer inte alla göra det, men kan vi höja kvoten mellan intag och uttag så blev vi jättenöjda. Men det finns ingen motsats där. Inte när det gäller bassängutrymme i alla fall. Inte i Malmö.
Och elitsatsning och toppning av lag diskuteras mycket inom olika bollsporter, i alla fall i media. Hur ser det ut inom simningen och hur ser ni på utslagningen av barn och ungdomar som inte får vara med längre?
Ja, det här är ett jättedilemma skulle jag vilja säga. Det jag menar att vi måste försöka få våra simmare att hålla på längre. Det är väl egentligen den knuten vi måste lista ut hur vi får dem att hålla på längre. Eftersom vetenskapen säger att efter 18 års ålder så är alla lika och alla växt färdigt och då gör träningen resultat. Och tittar man på svensk simning då så många som avslutar sina karriärer i en EGM-ålder utan egentligen att ha påbörjat sin simträning. Och där, det måste vi kämpa för att få dem över den åldern för att sen kunna påbörja sin träning. Med studier i Sverige, alternativt i USA som komplement till sin träning.
Och är NEC viktigt för svensk simning då kanske just i den här rollen att hitta en möjlighet för folk, för simmare att fortsätta efter junioråldern?
NEC är ju viktigt där man visar hur mycket man kan träna och få resultat. Jag tror även att vi behöver ha regionala NEC eller träningshubbar där man kan samverka träningen så vi har fler simmare på att träna istället för att vi har färre simmare på att träna framöver. För klubbarna kommer inte ha råd att ha en tränare per simmare längre tid framöver. Det funkar inte. Om man inte simmar själv finansierar det.
Och vad är vi bra på i svensk simning jämfört med andra länder med din erfarenhet?
Lagkappsimning har vi varit fantastiskt bra på, vilket jag hoppas vi fortsätter vara bra på för att sen få det på så sätt slussa in simmare i landslag efter man har debuterat som en lagkappsimmare. Vi har Lars Folander, vi har Tommy Werner, vi har säkert Anders Holmertz och Mikael Söderlund och Bengt Baron och så vidare och så vidare. Så den traditionen måste vi fortsätta och det finns samma på tjejsidan självklart. Så det måste vi bli bra på och fortsätta vara bra på och framförallt att vi sätter ihop lagkapslag och representerar det på alla mästerskap som finns för att sen kunna växa som individuella simmare också.
Om man hoppar lite från eliten till ett generellt trend som är att färre och färre ungdomar är engagerade i föreningsidrotten. Varför tror du att det är så?
Ja, för att jag tror inte sagt att det är för tråkigt. Idrotten är för tråkig. Alltså vi gör samma sak som vi kanske alltid har gjort inom idrotten. Nu känner inte jag att tror simningen är drabbade på samma sätt som många andra. Men simningen måste också tänka på hur ska vi få dem från de är 15, 16 och 22, 23. Att de håller på 6 år till. Det är där jag tror vi har vårt framtida case helt enkelt. Vi ska lösa den här överbryggningen.
Och har du något kreativt förslag på hur man gör simningen roligare?
Ja, det är ju att träna roligare. Nej, men att träna helt enkelt. Och jobba på samhörigheten och försöka ha mycket läger. Framförallt kanske läger med under sommartid. Men även göra simningen attraktiv för alla alla klasser i Sverige helt enkelt. Och med klasser kan man fel uttrycka sig. Men alltså i alla samhällsdelar i Sverige. Vi är en idrott för alla.
Och simförbundet, vad ser du som simförbundets viktigaste roll för svensk simning?
Ja, främst är det ju att politiskt positionera sig mot andra idrotter och framförallt verka tillsammans med andra idrotter. Men sen säger jag också att det är viktigt att vi håller fast vid simkunnighetsdelen med simlinjer och så vidare. Och sen är det skapa möjligheter kanske för att föreningarna kunna tjäna lite pengar på simmärken och även utveckla landslagsverksamheten ännu mer. Jag skulle vilja säga att vi har fler landslagstränare anställda av simförbundet. Så att vi klubbtränarna sköter klubbträningen och landslagstränarna sköter landslaget.
Är det en svårighet i dagsläget att man har så många tränare från klubbarna som tas ut ur klubbverksamheten för landslagsidrott?
Tittar vi historiskt sett så är det ingen fördel att vara landslagstränare. Tvärtom en nackdel. Med tanke på att i dagsläget så är det kanske en eller alternativt två klubbtränare som har varit tränare på ett OS som är fortfarande aktiva. Det tar vi från 1996 och framåt. Det är Magnus Lennartsson, en av de tränarna. Carl Jänner, han är anställd på NSC. Han är också en av de tränare som har varit på OS. Sen finns det faktiskt inga andra aktiva i svensk simning som har varit ansluten på OS. Och då är det något som inte är bra. Därför tror jag det är bättre att vi anställer de tränare vi skickar på mästerskap i fortsättningen.
Privata aktörer som driver simhallar och bad, är det bra eller dåligt?
Malmö, vi har bara en erfarenhet att det är kommunen som driver badet. Och det har ju varit fantastiskt positivt eftersom vi har en tillgång och haft en bra dialog med det. Och det är, i Malmö så vill jag inte att man ändrar på det. Och det har fungerat på vissa ställen i Sverige säkert hur bra som helst. Men det är alltså när man ska utveckla någonting och begränsningen är att man inte får alternativt det kostar jättemycket pengar, då tror jag en stor nackdel. Och sen tror jag föreningslivet, vi måste värna om det, och det tycker jag är en av SIM-förbundets uppgifter att värna om att drift i kommunal regi har faktiskt varit jättebra. Om klubbarna själv tillsammans går ut i anbudsförfarande mot andra delar, det tror jag kan vara en fördel framöver också, att klubbarna kan bilda bolag tillsammans och sen driver simhallen.
Och avslutningsvis, när blir MKK en ledande simklubb igen, om man säger ledande, topp 5 i Sverige?
Det hoppas vi att vi är 2018.
Det här var allt från snabbbanan den här gången. Glöm inte att följa simreglerna om du simmar på snabbbanan i din lokala simhall. Det vill säga, vänd inte innan en snabbare simmare precis ska till och vända. Då blir han eller hon jättebesviken och kanske till och med lite förgrymmad på dig. Se till att inte simma benspark om du inte heter Jan Biderman. Då är det helt okej. Träna hårt, träna långt och gneta på. Lycka till!